Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. Redemption song.
Jag befinner mig i parken bredvid Castel Sant'Angelo, som är den gamla Änglaborgen strax intill Vatikanstaten, där påven brukar ta sin tillflykt under historiens gång när kyrkan blev attackerad. Och här på lekplatsen har jag hittat Marcus Birro, som är i Rom i de här dagarna. Hej Marcus.
Hej.
Du har varit guide här i Rom. Jag vet inte riktigt hur jag ska presentera dig, för du är poet, författare, journalist, pappa, håller föredrag och nu har du guidat.
Ja, journalist är jag egentligen inte, om man ska gå på de mer stabila kriterierna. Jag vet att en del journalister kan bli upprörda om man klampar in på deras utan att ha gått de rätta journalister. Jag har inte gått någon utbildning sådär, men jag skriver i tidningar. Det kan man väl med viss fog säga.
Om inte annat så hörs du media.
Det är sant. Jag har en del plattformar, mediala plattformar, för att presentera det jag skriver om. Och
det är ofta ganska obekväm i media. Det är ganska fantastiskt egentligen att du fortfarande har en plattform där.
Ja, det är väl en tidsfråga, kan man väl, känns det så många gånger. Men kontroversiell med svenska mått mätt har vi ju, förstår man ju, när man, det räcker att tillbringa några dygn i Rom, så märker man att hur extremt Sverige har blivit, framförallt. Nu har man ändå varit med i drygt 40 år och levat i 40 år. Man märker att det är ett skeende i Sverige nu som skiljer ut sig ganska extremt mycket från de flesta andra länder. Framförallt då från Italien, alltså andra katolska länder. Så där. Det perspektivet så är jag rätt nöjd över att vara en kontroversiell röst i Sverige, för det behövs.
Samvetsfrihet är någonting som Sverige inte skattar lika högt som många andra länder i världen. Samvetet står under svensk lag.
Ja, så är det. Det kom ju ett beslut här för inte alls länge sedan om att diskrimineringsombudsmannen, tror jag det heter, har bestämt att det finns ett fall i Sverige som pågår om detta. En barnmorska som åberopade att hon inte vill göra abort, utan för att hon säger att hon blev barnmorska för att föra fram liv och inte ta liv. Men det beslutades i dagarna att hon inte är felfördelad eller något annat sätt. Sådär. Så att nu ska de ta det vidare till någon form av Europadomstol och så. Men visst, det var den långa versionen av att det är staten som äger det svenska samhället. Och det behöver man inte komma ner till de här vackra berggraderna. Det räcker ju att kika över till Norge. Norge har ju till exempel, där den här barnmorskan i fråga dessutom har fått jobb. Hon fick sparken och fick dessutom pengar indragna till utbildning och sådär. Så att det kostar på.
Är det inte så att det finns en oerhörd barnmorskebrist i Sverige?
Nej, det gör ju det. Exakt. Det är väldigt, väldigt ont, framförallt i storstäderna. Men det är ont om barnmorskor i Sverige. Ja, men det räcker tydligen inte.
Och i Italien i den här frågan råder det samvetsfrihet. Och i Italien är situationen den att 80-90% av barnmorskor och gynekologer vägrar utföra aborter. Det betyder inte att kvinnor som vill göra abort i Italien inte får sin abort gjord, men samvetsfriheten råder. Påven talade om det här i en predikan faktiskt igår, där han säger det att det finns det råder tankediktatur även idag. Och han talar väldigt strängt mot just denna enda tanke. Man ska följa den tanken, och gör man inte det så är man väldigt omodern.
Ja, och då har han ju sin utgångspunkt från Rom då. Jag vet inte hur mycket han bryr sitt vackra hjärta och sitt huvud med vad som pågår en bit längre upp i Europa. Men i Sverige är det ju extremt mycket så. Och det är dessutom så då att det är ett land som Sverige, alltså, som slår sig väldigt mycket för bröstet och som liksom säger sig vara väldigt sådär progressivt och tolerera många tankar och sådär. Men det är, och fritt, att det är fria tankar och man får tycka och tänka och sådär. Jag tror inte många svenskar skulle resonera att det på något annat sätt. Men det är alltså, måste vara en av de största kollektiva lögnerna vi har på den här kontinenten. Därför att man blir så jagad om man verkligen på allvar har en åsikt som den stora massan inte har. Denna stora massa som då skryter om att de är så toleranta mot just andra åsikter. Men har man det så blir man, framförallt på sociala medier som är väldigt utbrett i Sverige, så blir man jagad som en hund helt enkelt.
Du la just ner ditt Twitterkonto.
Ja, det är riktigt. Det gjorde jag ju sannoliken rätt i. Och som öppna upp ett fönster bara och vädra ut. Det var jätteskönt.
Näthat.
Ja, det har jag ju varit utsatt för ganska länge, men till viss del får man kanske leva med det om man gör det jag gör och så. Däremot så när man är hemma med familjen och barnen undrar varför man är lite ledsen och lite arg och man kommer på att det beror på vad massa typer som sitter vid någon dator i Ljungsbro tycker om en, då är det lika bra på något sätt att koppla ur sladden mot Ljungsbro och vara glad med sin familj, så jag kom till den konklusionen.
Du har just kommit ut med ytterligare en bok. Hur många böcker har du skrivit?
Ja, jag brukar ju med en ganska pinsam regelbundenhet meddela omvärlden att det är 15 böcker. Och det behöver jag göra därför att de kanske inte har sålt lika mycket som många andra. Man hör aldrig Camilla Läckberg, deckarförfattare, säga hur många böcker hon har skrivit. För varje bok hon skriver säljer ju 7 miljoner. Jag tror det är 14 eller 15, lite beroende på hur man räknar.
Och den här senaste, vad är det för bok?
Evangelium enligt Markus heter den. Markus med C. Tycker jag känns angeläget att påpeka. Jag har fått en del mejl faktiskt från bekymrat kristna i Sverige som tycker att det var oansvarigt av mig att använda Evangelium och Markus i det här sammanhanget. Men det är en bok om det glada budskapet och jag heter Markus, svårare än så är det inte.
Vilket är ditt glada budskap?
Det glada budskapet kommer ju delvis ifrån en sorgsen plats. Mycket i boken. Det är en bok om min väg till en kristna tron. In i den och ut ur den och tillbaka in i den, som har pågått sedan jag var 13-14 ungefär. Men att försöka våga vara en tydligt kristen röst i Sverige. Att ge ut en bok om att vara en tydlig kristen röst i Sverige 2014 är ju bland det punkigaste man kan göra faktiskt. Så det tycker jag, av den anledningen tyckte jag att det var roligt också. Men jag tycker det kändes angeläget att berätta för människor om vad den kristna tron egentligen är. Både för kristna i Sverige som verkar väldigt förvirrade vad den kristna tron är. Men också människor som står lite i periferin med sin andliga längtan och inte riktigt vet hur de ska handskas med. Det finns få samlingsplatser i Sverige att mötas på och tala och tänka och skriva och vara kristna.
Vad är kärnbudskapet?
Kärnbudskapet är nog att man inte vilket är någonting jag är på väg emot, som boken nog är en riktning mer än ett mål. Men man inte behöver göra något för att förtjäna Guds kärlek.
Så det är barmhärtigheten?
Ja, det är det mesta. Det är så storslaget. Det tar sån tid för mig och många andra, tror jag, att få den insikten lagd ordentligt i hjärtat. Att man inser det. Man kan säga det. Jag är bra med ord och kan prata om det och resonera kring det. Men att verkligen på djupet känna att Gud älskar varje människa. Alldeles oavsett hur viktig man själv tycker att man är. Det finns en sån frigörande kraft i det som är alltså revolutionär i sitt omfång. Jag försöker sträva dit.
Ja, men Sverige drivs ju av ett väldigt starkt nyttotänkande. Du måste prestera, du måste göra någonting, och gör du inte det, så om du har blivit gammal, då behövs du inte längre.
Nej, så är det. Sverige är precis på det sättet. Och boken handlar inte om att sätta sig till doms över att hur andra ska vara, utan jag går ju till mig själv. Jag är också oerhört driven över vad jag gör. Det är väldigt viktigt för mig att det jag gör är bra och att det jag skriver blir bra och allt sånt där. Så därför är det som sagt en strävan med att komma till den insikten om att det inte är så speciellt viktigt i det stora sammanhanget. Och att få vittna om, både i kristenheten, för kristenheten i Sverige är ju enormt splittrad och förvirrad, och få vittna i den om, prata om Bibeln och Jesus och Gud och jungfrufödsel och helvete och himmel och allt sånt där som kristna har pratat om i alla tider och varit övertygade om. Det håller de ju på att luckra upp i Sverige, så den anledningen kändes det viktigt också.
Hur har man tagit emot boken? Du har åkt runt lite och presenterat den.
Ja, men det har varit fantastiskt. Vi har ju turnerat runt i mars månad i Sverige och det har varit väldigt mycket folk och så. Och det säger ju också en del, jag brukar säga att Sverige är världens mest sekulariserade land, att ingen bryr sig om Gud och så. Och det är den kulturella och mediala och samhälleliga ordningen som har slagit fast att det är så. Sen åker vi då, tre medelålders män har det varit den här gången, åkt runt och pratat Bibeln runt om i Sverige, och det är fulla kyrkor överallt. Det säger någonting om att vad Gud gör även i Sverige, att det kommer 600 personer en snö i onsdag i Örnsköldsvik för att lyssna på de här gubbarna som pratar om Bibeln. Liksom. Jag tycker att det är extremt hoppfullt.
Den platsen som Gud inte har längre, den fylls ju av idoler och även ganska mycket vidskepelse tycker jag man upplever i Sverige också.
Så är det ju. Det är väldigt mycket sånt. Och mycket yoga. Och därför att den här, precis som du säger, alltså den delen som Gud är nedlagd i varje människa är min övertygelse. Även i Sverige 2014. Men om du sen har det här gudsrummet i dig utan att det finns någon nyckel utifrån som kan öppna den. För min del till exempel var det som väldigt ung gideoniterna som kom till vår högstadieskola och gav Nya Testamentet. Det var en sån som jag som kom från ett sekulariserat hem fick en nyckel in till det evigt nedlagda i mig. Men Sverige är som jag sa innan en plats där det inte finns inga sådana ställen där man kan möta den typen av redskap. Och därför blir det att man plockar in andra grejer då för att sätta sin andlighet i samklang med yttervärlden. Och då blir det ju liksom så yoga och sprit och tomhet bara liksom.
Du har guidat en grupp nu de här dagarna i Rom. En grupp som Ulf och Birgitta Ekman kom ner med från Livets Ord.
Ja.
Hur har det varit?
Det har varit jätteroligt. Det var faktiskt min idé från början. Jag frågade Livets Ord, skulle vi inte kunna åka till Rom och göra en grej ihop med Ulf Ekman och Birgitta Ekman också? Sen har vi haft en präst från Svenska kyrkan som heter Bo också som var med. Och det var första gången, jag har aldrig gjort det, så det var väldigt roligt. Ulf har ju lärt känna de sista 2-3 åren någonting, och Birgitta också. Jag har ju började läsa lite av böckerna han hade skrivit. Han har skrivit fler än vad jag har gjort. Han har sålt fler också förut. Och sen blev jag inbjuden till något tv-program han hade på webben, på nätet där. Och sen var jag med där och sen började vi långsamt hitta någon form av kontakt. Jag tycker hemskt mycket om dem. De är väldigt behagliga människor att göra med, extremt kunniga, varmhjärtade, och sen så älskar de att prata om och tänka på och vara med Jesus, och då blir man, jag blir väldigt stärkt av att vara med dem. Men det var ju en galen grej, och jag kan ju inte guida, och det finns många människor som kan mycket mer om Rom än vad jag kan, verkligen. Vi kompletterade varandra, vi tre, väldigt bra tror jag. Jag tog fotboll och de andra tog det andra typ.
Du tog även passion tror jag. Passion är väl en ganska stor del när man kommer till Rom och du.
Både kärlek till Jesus och kärlek till fotboll, kärlek till livet bottnar i grunden i passion. Och ju äldre man blir, ju räddare verkar folk tycka och vara för det passionerade i livet. Man får jobba lite hårdare för att liksom hålla den grejen vid liv. Men jag försöker göra det också.
Passion är ett ganska intressant ord egentligen, för det kommer ju från lidande.
Ja, exakt. Precis.
Man glömmer bort den biten lätt när man tänker passionerat.
Ja, det är möjligt att man gör. Jag försöker nog minnas, men om jag tar en sån något som jag vet många kan tycka ganska löjlig grej som fotboll. Om vi tar Italien exempelvis, bara kort då, ska vi ta den korta versionen. Men de åkte ut på straffar VM 90, ut på straffar VM 94, ut på straffar VM 98. 2000 var det förlängning och sent mål mot Frankrike, åkte ut. 2002 var det Moreno-domaren som dömde bort dem. 2004 Sverige-Danmark 2-2. 2006 vinner de VM. Där har du 16 års lidande för några veckors glädje. Där har du passion.
Man måste liksom lida först.
Ja, det är riktigt. Och länge tydligen.
Ungefär så livet är också.
Precis så. Och det, men å andra sidan, när man kommer till den insikten och vetskapen och inser det, då, det är då väldigt mycket möjligheter öppnar sig också. Frustrationen blir ju väldigt mycket mindre när man inser att livet faktiskt är så. Vi lever ju i en kultur, framförallt svenska, där vi liksom minimerar alla former. Ingen vill gå in i lidande. Liksom. Så är det ju. Efter lidande, så, när det stora pusslet läggs, så inser man att man har lärt sig extremt mycket av det också.
Nej, men påven sa det häromdagen när han talade att att det är svaghet, i misslyckande, i synder som vi möter Gud. När vi är som allra minst.
Ja, det är ju extremt bra sagt. Och där tror jag nog att svensk kristenhet kan bli väldigt, väldigt mycket bättre. Jag hade för några år sedan, jag tog ett återfall, som man säger. Jag drack några glas vin, det var inget fruktansvärt återfall, men det var ett allvarligt nog. Men då var jag, den eftermiddagen skulle jag vara i en kyrka och prata. Och då funderade jag på vad jag skulle göra med detta, och så tänkte jag och tvekade länge, men bestämde mig för om man inte kan visa sig liksom som mest sårbar och svag i en kyrka, när och var kan man då göra det? Så då valde jag att göra det, och det blev väl en blandad, de flesta tyckte att det var bra, några gick och ringde Aftonbladet som sen hörde av sig. Så att det finns, ibland kan jag tycka att framförallt frikyrkodelen i Sverige kan bli lite väl, du vet, det blir viktigt, man kammar mattfransarna innan man går och lägger sig, och man har någon pedantisk ordning och reda och klipper gräset, och man har sin perfekta slips på söndagen, och man pratar gärna om att det är viktigt att ta hand om det smutsiga och det låga och det förvirrade och så, men det är svårare då, när sådana människor kommer nära in på liksom. Faktum är ju att Jesus frågade aldrig, han hjälpte, han ställde inte 100 frågor innan. Men med det sagt, som var innan, så finns det ju också, de här frälsningsarmén i Sverige gör ju ett fantastiskt praktiskt solidariskt arbete. Det finns församlingar runt om i Sverige som också är ute praktiskt och tar hand om de här människorna och hjälper dem och så. Och den biten av kristenheten är ju, det är någonting man borde skicka vänsterrörelsen och andra, att, som ofta sitter och teoretiserar fram en världsbild, att faktiskt praktiskt göra skillnad.
Och det hörs ju inte, alltså det är ju just det goda som inte gör så mycket väsen av sig, som pågår. Sverige har ju ett samhälle som är uppbyggt att det sociala ska göra det, men om man säger i övriga världen, det finns 800 000 nunnor i världen som tar hand om barn, handikappade, sjuka, äldre. Om de plötsligt inte skulle finnas, så skulle stora delar av världen falla.
Och sen också, men så upplyst som Sverige ändå anser sig vara, så är det ju väldigt, väldigt många människor skulle hävda som är extremt okunniga om vilket praktiskt solidariskt arbete katolska kyrkan gör runt om i hela världen. Liksom. Där handlar allting om pedofilpräster och abort och homosexualitet. Det är det enda, så fort det är någon som kommer. Det har blivit lite bättre senaste året faktiskt, sen nya påven kom in av olika anledningar. Medialt framförallt kanske, men det är så oerhört mycket kvar för svenskar att berätta om vad. Det är alltid goda som sker i katolska kyrkan.
Men det har blivit bättre?
Det har blivit lite bättre senaste året, ja. Det måste jag säga. Jag var här nere när den nya påven valdes faktiskt. Det var inte menat så, men jag var här då. Vi sprang ut på Petersplatsen när han kom ut. Och då, som jag jobbar för Expressen där, så ville ju de ha texter och så. Då var det rätt mycket väldigt bra texter, man får säga så. Inte bara för att jag skrev dem. Det fanns ett intresse och en nyfikenhet som jag inte upptäckt. Och som jag inte alls upptäckt innan. Så jag hoppas att man kan bibehålla det.
Det har ju varit ganska illa behandlade av präster överlag i Sverige på sistone. Det Uppdrag granskning har klampat in i viktrummet, eller i, vad säger man på svenska?
Ja, det är väl sådana själavårdssamtal tror jag det heter där, ja. Ja, det är helt enkelt så att reportrar på Sveriges Television har ljugit för präster om att de har sagt sig vara lidande människor som vill tala enskilt med en präst i ett själavårdssamtal. Och sen har de då hävdat att de har problem med sin sexuella orientering. Och sen har de lyssnat på vad den här prästen har sagt. Och sen har de efteråt gått fram till prästen med öppna kort och sagt att det var vi som kom och ljög för dig. Och du har sagt till oss att vi ska kämpa mot våra homosexuella böjelser och in i böghatare typ. Ungefär så. Eller nästan exakt så.
Får man göra så?
Ja, Sveriges Television anser ju att de får göra så. Sen är det väldigt många som har reagerat väldigt starkt på det. Men det är ju en iver i Sverige att på något sätt pervertera allt heligt. Det är inte bara det att man gör det och tycker att det är okej, utan man sätter ett stort värde i. Alltså Sverige sätter ett värde som land, och Sveriges Television då, sätter ett värde i att göra det här. Därför att man anser att man gör människor en tjänst som då, jag vet inte riktigt hur de resonerar, men man tycker att man är ute efter någonting som man vill få fram. Och då är man beredd att göra vilka val som helst för att komma dit.
Hur länge stannar du i Sverige? När kommer du till Rom?
Så fort jag får en chans så tänker jag, ja, jag vet inte. Det blir
utvandra.
Ja, det blir svårare och svårare faktiskt. Både med det vi har pratat om, framförallt av det vi har pratat om, så tycker jag det är ett motstånd i Sverige som känns mer och mer tyngre och tyngre. Och sen när jag var 20 år någonting, så hade jag en föreställning om att det liv, att bli en offentlig person, om man säger att man blir ett namn, att det skulle vara en bra grej. Och det har jag upptäckt att det är det inte.
Du kanske har ett uppdrag i Sverige?
Och på ett sätt så kanske jag har det, men jag kan ju hoppas att det finns andra som vill bli det vältande saltkaret i den här mögliga D-klumpen som Sverige är. Det är ett fantastiskt land också i mångt och mycket. Det är därför man höjer rösten nu, därför man älskar Sverige. Hade man inte brytt sig om Sverige så hade man kunnat dra och lämna det i de här gettohänderna, eller hur?
Alltså din pappa valde ju Sverige. Han gjorde motsatt resa på något vis. Kom hoppfull från Italien till Sverige.
Ja, precis. Och fastnade. Och försökte flytta tillbaka sen 25 år senare. Men upptäckte att Italien var ett annat land och så. Han är ju väldigt svensk nu faktiskt. Men ja, vi får se. Jag kommer nog inte bo hela livet i Sverige. Det hoppas jag faktiskt inte. Men än så länge så krävs det en del saltkar som sagt. Så att då får man väl försöka se det från ur det perspektivet. Man får stå ut.
Ja, men det är i och för sig en väldigt svensk sida att stå ut. Allting är precis som det ska när man cyklar i motvind i uppförsbacke.
Ja. Och det värsta är att man lär sig att leva. Exakt, det är jättebra formulerat. För man lär sig leva att det är så det är. Och att det här, ja, men det här är bra, det här, du vet. Så här ska det vara. Tills man upptäcker att det finns en annan värld som inte är sån. Och att man mår mycket bättre där. Varför, då kanske man ska stanna där ett tag sen.
Jag tackar dig, Marcus.
Tack själv.
Ses i Rom.
Ja, det kan du skriva upp. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.